Det är en mild vinterdag i slutet av januari. Tyvärr så har det mesta av snön smält bort. Och det är väldigt isigt här där jag går bredvid ridskolan. Och jag hoppas att få träffa en person som jag har blivit nyfiken på. Vi har mött varann många gånger i skogen. Har pratat lite om bävrar och fåglar och så. Så nu ska vi se om jag får veta något mera. Här kommer det mängder av änder simmande till mig. De tror förstås att jag har mat. Hör! Och det är gräsänder. Där kommer de flygande. Och...
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Det blåser idag, men jag hoppas att vi ska få till ett program i alla fall.
Ja, men titta här. Här kommer det någon som jag vill prata med. Hej Maria.
Hej, hej.
Då träffas vi idag igen. Vad ja, jättekul.
Jättekul.
Hej på dig.
Hej. Hej.
Hör du, det, tyvärr så är det lite vind här. Men...
Ja.
Kan vi sätta oss där på ja, den där bänken där jag ser dig ganska ofta?
Ja. Min bänk.
Ja, din bänk. Har det gått bra att gå hit? Det är ju lite halt.
Ja, det är lite... Det är vårvärme nu.
Ja.
Jag har ju satt på mig vinterkläder.
Ja, jag också. Jag har jättemycket på mig. Nu har vi satt oss på en bänk här och Maria har plockat fram en termos med varmt, gott, grönt te.
Ja.
Vad härligt. Vi sitter här framför dammarna och det är så vackert och solen tittar faktiskt fram lite grann också.
Äntligen.
Äntligen. Ja. Och äntligen får jag stilla min nyfikenhet på dig Maria.
Ja.
Som jag tycker du har sett så intressant ut alla gånger jag har mött dig och det är många det.
Ja.
Maria, vem är du?
Ja, jag är Maria Knittila då som föddes 1963 i Borgå i Finland. Och min familj flyttade till Tyresö då 1967.
Jaha, så du har bott i Finland?
Ja, jag är född där.
Men det hörs inte. Du var ganska liten när du kom hit.
Jag var 4 år, då har man inte någon accent kvar efter det.
Jag ser att du har många, jag ska säga, hemligheter skulle jag säga. Men du har många strängar på din lyra och den tankfulla blicken.
Jag har många upplevelser.
Ja, ta någon. Berätta.
Nej, men jag kan ju börja med att mina föräldrar kom hit 1967. Och jobbar som lärare i Tyresö så att ja, deras gamla elever kommer känna igen dem, Berit och Johanni.
Berit Knichtele. Och Johanni Knichtele.
Knichtele, ja. Så att jag är deras dotter.
Ja.
Och, så att jag har ju vuxit upp här i Tyresö och bodde här tills jag var 18 år. Och flyttade in till stan då, som många andra gör efter tonåren.
Och kom tillbaka som så många andra gör.
Och kom tillbaka, precis. Ja. Ja, efter att ha bott i New York i 8 år. På Manhattan.
Vad gjorde du där?
Jag jobbade som casting agent och modellscout.
Vad är casting agent?
Ja, man hittar personer till en fotograf.
Det var en headhunter, eller?
Ja, det också. Men man uppfyller en fotografs vision. Och hitta just karaktärer speciellt, min specialitet. Och hitta intressanta ansikten.
Hur bar du det åt?
Ja, man går omkring på stan med en kamera och polaroid var det på min tid. Så det är bara att gå upp till vem som helst som är intressant. Och
som jag har gjort!
Och så att, ja, man träffar mycket roliga människor på det sättet. Då.
Men du, om du mötte en intressant person på gatan och fotograferade den, då måste du stanna den och fråga vem det är.
Ja.
Så du inte ska ut och leta efter den där personen.
Nej, utan man fotograferar dem och berättar att man jobbar för en fotograf. Att man vill ha dem i sitt Rolodex. Alltså att ingå i ett stall och så kan man bli kallad.
Jag förstår.
Ja.
Jaha, så blir man kallad. Vad skulle de göra de här som du... skaffade? Var det modeller eller filmer?
Nej, det är fotografering för reklam och annat, på uppdrag helt enkelt. Och man kan tjäna ganska bra med pengar på det, så det är ju ett bra litet sån här extra knäck att tillhöra någon som ordnar med sådana här jobb.
Och det höll du på med i 8 år?
Ja, till och från.
Men, och, ja, förlåt?
Ja, nej men jag nådde ju vad jag vill, drömmen i mitt liv.
Redan då?
Ja, men jag upptäckte ju att det var inte det jag ville göra.
Nej.
Var bodde du någonstans i New York?
Jag bodde stort. Mitt på Manhattan. Ja.
Ungefär vid Trump Tower?
Ja, två hus ifrån.
Oj. Du hade uppnått det du ville?
Ja, vad jag hade drömt om. Ja, att komma in i hela underhållningsbranschen. Och efter många år knackande på dörrar. Och, ja, när allting öppnar sig. Så upptäcker jag att det var nog inte, jag ville inte jobba i underhållningsbranschen.
Och du är tydligen en känslomänniska, så det betyder väl att du avslutade den karriären?
Ja, nej, precis. Ja, men jag kan inte göra någonting om jag inte älskar det. Jag måste göra saker som jag kan stå för.
Vad gjorde du då?
Nej, ja, men i den vevan så fick jag antidepressiva. Jag var lite deprimerad, jag kände mig låg och sådär. Jag kunde ingenting om mediciner och sånt här. Men...
Hör fåglar! Talg också, va?
Ja.
Ja. Ja.
Istället för att göra mig bättre så var det någon som att någon släckte lampan. Så att det slog ut hela mitt tänkande mer eller mindre.
Du, som apotekare så är jag väldigt intresserad av hur det kändes att äta antidepressiva.
Ja, det var inte bra. Så det var fruktansvärt.
Du blev inte pigg och glad?
Nej. Jag blev mycket värre. Alltså, jag kunde inte tänka. Jag var tvungen att komma hem till mina föräldrar. För jag blev apatisk istället.
Jaha.
Och då återvände jag till Tyresö efter ett stort liv med sus och du, som man säger så.
Ja. Och hur var det att komma tillbaka hit?
Men det har ju varit en lång kamp tillbaka helt enkelt. Tillbaka till livet och ja, framförallt att ja, när man förstod att det inte var så bra att äta de här antidepressiva.
Du var tvungen att avgifta dig ordentligt.
Ja, väldigt långsamt. Man slutar med en tiondel i varannan månad.
Ja,
ungefär.
För det går ju inte att sluta tvärt. Utan det är att trappa ner,
men
som
de
säger.
Det var fruktansvärt. Det tog över 2 år alltså, att sluta med dem.
Du fick helt enkelt abstinenssymptom.
Ja, enorma abstinenssymptom. Nu är det ganska länge sedan och det är svårt att komma ihåg känslan, men det var läskigt, väldigt obehagligt alltså. Uh-huh.
Hur kändes det? Fick du ångest eller?
Ja, allt.
Och blev låg?
Jag var ju låg under de åren jag åt de här antidepressiva överhuvudtaget och inte mig själv. Man är inne i en, som att man har en hjälm, som en astronaut nästan. Alltså du är inne i en bubbla som är helt otrolig och man får ju, känslolivet förstördes väldigt mycket för mig. Mm. Så att min kamp, hela det här med Kolardammen.
Där vi sitter nu och tittar ut över den blanka isen.
Nej, men jag ställde sig inför det här valet. Att ska jag ge upp eller ska jag leva? Överleva. Så att det var väldigt tungt för mina föräldrar och alla omkring mig under de här åren. Och för mig själv. Men Kolardammen, jag kom här en gång när det var dimma. Och så öppnar det upp sig det här. Jag ser det här.
Jag får riktiga rysningar när du säger det.
Ja, och det var en magisk dag. Jag kom här med min mamma och det var här jag fick den här känslan att jag ska leva. Jag ger inte upp. Jag hade gett upp. Men här fick jag den här känslan att jag ska leva. Jag ger inte upp. Och jag förstod att jag måste hitta tillbaka i kärnan, i mig själv. Hitta tillbaka den här trollskogen man hade inom sig när man var barn. Och det kan man bara göra i naturen. Mm. Och bland riktiga människor. Och komma ifrån allt det där Hollywoodeska och underhållning.
Var de ytliga där i USA,
ja,
tycker du?
Ja, men det är olika. Det finns ju en viss yta och det blir, alla har ju en yta. Så det är ingenting som är speciellt med det. Men just det där med att ska man hitta sig själv så måste man vara i naturen. Och vara i sig själv och i nuet. Och gärna med människor då som också är väldigt markbundna. Alltså, som själva trivs i naturen. Nej, så Kolardammen har ju varit en liten överlevnadsgrej för mig. Jag tränar ju, går upp och ner för backarna här och jag promenerar. Jag går till Alby och lyfter där på utegymmet och gör mina övningar här vid bänkarna och sånt. Mm. Så att jag älskar ju det här stället, för det här var ju liksom, det räddade mitt liv.
Mm. Finns det några särskilda vibrationer här, tror du?
Ja, det är fantastiskt. När man går på de här stigarna inne. Ja, inte de här stigarna som man har gjort, utan de som är upptrampade in i skogen.
Där orienterarna har sprungit.
Där är det väldigt häftiga vibrationer. Ja. Så det är det.
Och ugglan brukar du titta på?
Ja, och där är det ännu häftigare.
Ja.
Nej, men det är en väldigt speciell plats. Mm. Och man kan nästan känna att det har gått människor här i tusentals år.
Och det har de ju kunnat hitta rester av också, så det är ju verkligen så.
Så att, nej, och det är en väldigt speciell plats, men ja, det var min överlevnad om man säger så. Alla har ju en plats som man trivs lite bättre i, så det gäller att hitta till det stället och kämpa just där.
Mm.
För det är ingen annan som kan lösa ens problem riktigt så där att man går till psykiatrik. De kan göra vissa saker. Det mesta måste man bena ut själv. Men det handlar om att komma tillbaka i kärnan i sig själv. Och hitta det där magiska man hade som barn. Och det har jag gjort här kring Koladammarna och i de här skogarna. Här hittar jag tillbaka till mig själv.
Ja, härligt.
Och jag hittar tillbaka till min inre Pippi Långstrump.
Ja. Det är ju härligt att höra att du åker till USA för att söka lyckan kan man väl säga. Och så kommer du hem till Tyresö och där finns den.
Ja, exakt.
Du, din inre Pippi Långstrump,
ja.
Hur är det?
Ja, det är äventyren. Alltså, men äventyren finns ju inne i skogen. De finns inte ute i världen, utan äventyren finns inom dig. Det är så som jag ser det.
Har du märkliga upplevelser när du går i skogen?
Nej, jag har ju den här harmonin får jag. Jag expanderar mitt medvetande mycket. Ja, jag tittar ju aldrig på tv längre eller någonting. Jag läser nästan inte tidningar längre. Så att jag läser annat och framförallt så tänker jag själv.
Mm. Men du kanske kan lyssna på Tyres radio någon gång?
Ja, men det tänker jag ju göra. Jag har redan lyssnat på några program.
Har du det?
Ja, ja. Och den före detta fotomodellen var ju jätteintressant.
Ja, Charlotte Krook.
Ja, men det, ja. Då liknade det ju mitt liv. Fast jag var inte fotomodell utan jag jobbade med det istället.
Jag tänkte just fråga om du hade uppträtt någonting.
Nej, inte så. Jag har gjort lite jobb. Men
du var på andra sidan kameran?
Jag var på andra sidan och har inte haft något intresse att stå på scen eller sånt här. Mm. Det förstod jag när jag var 17 år att jag inte ville stå på scen.
Alltså, ja.
Om vi ska ta det här med när livet vänder.
Ja, för det måste du ha gjort för dig. För du ser verkligen harmonisk ut nu och glad.
Ja, nej, men just att man har ju stora vägval i livet. Och vilken väg man väljer.
Lyssna på mitt sommarprogram från 2016. Där pratar jag just om det.
Ja, ja.
Få höra dina vägval.
Jag tänker på när jag var 17 år då, när jag var ute och tågluffade första gången. Och, ja, jag hade ju inte varit utanför Skandinaviens gränser.
Här blåste det så mycket att vi var tvungna att ta en paus och jag passade på att ta en klunk av det goda gröna te som Maria bjöd på.
Himla gott, ja. Hur mycket honung har du haft?
Nej, jag har bara en halv tesked i hela det här ungefär.
Ja, var var vi, hörru?
Jag berättade.
Det var 17 år.
Ja,
jag skulle träffa Kiss.
Jag bestämde mig när jag var 13 år att jag skulle träffa Kiss. Det var inte bara se dem. Och eftersom jag alltid haft en drivkraft och var ju väldigt nyfiken vad som finns bakom kulisserna. Och det är allt, precis allt. När jag var liten så var det vad som fanns bakom berget och hur trollkarlen trollade och... När jag blev äldre så var det lite vad som fanns kulisserna. Kiss var ju sminkade på den tiden så då var det ännu mer spännande.
Och nu har det kommit till att du har utforskat livet.
Ja.
Hur var det med Kiss? Kunde du träffa dem?
Jag var på tågluff och träffade dem i Frankrike.
Av en händelse eller sökte du upp dem?
Vi sökte ju upp dem och fick ju backstagepass och sånt här då. Och fick sitta på scenen min väninna och jag och det var ju jättespännande att träffa dem och det var ju inte med, det var en stor upplevelse. Jag kunde inte så bra engelska ännu och sådär men det gick bra. Men ett ögonblick där det var ju när vi skulle åka från konserten och det blev rusning efter bilen och fansen.
Satt du med bilen med Kiss?
Ja.
Oj, du kom så nära.
Ja. Nej, men de sjöng Ave Maria och de här sångerna som man sjunger. Men den här rusningen av fans, det fick mig att inse att jag vill aldrig bli känd.
Jasså.
Absolut inte. Och där kom den här banan att jag jobbade bakom. För jag ville aldrig vara med om den där känslan. Så det var en viktig upplevelse. Men också det här mötet med Kiss, vi träffade ju dem också i Sverige och då öppnades ju upp en ny värld. På den tiden gick man på nattklubben Atlantic och Alexandra.
Mm.
Och det var spännande att komma direkt från ungdomsklubben dit. Man kom in i en vuxen värld och jag lärde känna mycket människor där mitt liv expanderade och kom in i en helt annan fas. Och där var det ju lite mer mina de här drömmarna om underhållningsbranschen.
det vi pratar om nu, det var före USA.
Det var före, jag var 17 år. Och nej, men livet började, det här vuxenlivet. Och ett helt nytt skede. Och, nej, jag hade ju fickan där, att jag ville inte bli känd, och det var väldigt bra. Mina vänner var fotomodeller och livet lekte. Så att, nej men, ja, det är många dörrar öppnar sig när man är ung och vacker. Och framåt framförallt, vi var väldigt glada och vi var nyktra tjejer.
Aha.
Visst tog man några drinkar, men vi var ju aldrig fulla eller någonting.
Men ändå lockade USA,
ja,
och glamouren där.
Jo, men jag har ju alltid varit äventyrlig och ville ut i världen. Så att, och USA var nog ganska tidigt målet. Jag visste ju det som ung att jag ska bo där när jag var 13-14. Så att. Men jag hann göra Europa innan, tack och lov.
Genom tågluffning eller vad då?
Jag började med tågluffning. Men senare, ja, vi hade ju vänner som var fotomodeller. Då kunde man åka runt i städerna där de bodde och sådär.
Och vara backstage med dem?
Ja, men då hade man ju det här att de kunde stan redan innan. Och då är det lätt att komma till en stad.
Ah.
Och smaka på livet. Men jag har inte någon större luft att resa längre. Jag har inte alls det där längtan.
Nu räcker Tyresö skogen.
Ja, och mitt landställe i Finland och Rosala också.
Ja, du kommer från Finland. Ja. Du har fortfarande rätt mycket kontakter med Finland,
ja,
eller hur?
Ja. Mamma har ju ett hus. Hennes barndomshem är upprustad. Och vi är där 6-7 veckor varje sommar.
Ja,
alltid,
vad härligt.
Ute i skärgården. Och det är ju mitt paradis helt enkelt. Och tillsammans med Tyresö och Koladammen.
Ja. Det är härligt att sitta här. Det går förbi folk med sina hundar och änderna hörs lite på avstånd. Mm. Nu kommer det ännu fler hundar. Ja, det finns ingenting som går upp mot den här platsen.
Nej,
jag håller precis med dig.
Och när man är här så är ju människorna också, de har ju gott om tid när de är här. Man är inte stressad när man promenerar på de här ställena. Så alla är ju glada när de går här.
Mm.
Och jag tycker ju om att prata med människor, så det kommer ju alltid fram massor med olika människor som jag. Och många äldre människor tycker ju om mig eftersom jag är en klassisk tjej och tänker klassiskt också, så känner de sig väldigt bekväma.
Och man ser inte en massa tatueringar heller.
Nej. Även om jag är hårdrockare, nej. jag är fortfarande hårdrockare i själen,
ja.
Det är absolut.
Mm. Ja, hur gick det? Du reste runt i Europa.
Ja.
Och sen bestämde du dig för USA.
Ja.
Hade du någon kontakt där som du kunde klamra dig fast vid i början?
Nej, jag hade en väninna som hade en lägenhet. Och sen kände jag väl lite människor mer i musikbranschen så där, som jag hade träffat.
Ja, du hade i alla fall en ingång.
Ja, jag hade en ingång. Ja, och ett par vänner. Men inte så där jättemycket. Men jag levde ju ganska mycket i ett nattklubbsliv. Så det var en väldigt liten krets på den tiden som var på samma ställe, gick på samma ställen i Stockholm, Paris, London, New York och Los Angeles och Ibiza förstås.
Jet set kallas det.
Ja. Ja, kanske. Ja, men det har ingen längtan till något sånt liv längre, absolut inte, men jag är glad att jag har gjort det.
Mm. Hörru, om du inte hade gjort det och gick här i Tyresö skogen,
ja,
skulle du tröttna på skogen då och längta till USA? Det kunde ha varit tvärtom alltså?
Ja, det kunde ha varit det. Det är bra att ha gjort saker och avklarat sådana här tonårsfantasier.
Ja. Vad är det som ska klaras av nu närmast?
Nej, jag ska skriva. Jag är lite allkonstnär som inte har fokus på någonting, utan jag kan lite om allt möjligt.
Och sen ska du göra ett sommarprogram med Tyresöradion, har vi just kommit överens om.
Ja, det ska jag också göra. Ja.
Som skulle handla om slumpen eller något?
Ja, vi kan ta det.
Fast det är min rubrik, du vet.
Ja.
Men du kan bygga vidare på den.
Ja.
Det ska bli kul att höra. Ja. Jag hjälper dig.
Japp.
Jo, vi kan väl haka på det här gröna teet.
Ja.
Hänger det ihop med att du kanske började leva sundare, om man kan få säga så,
ja,
i och med att du avgiftade dig?
Ja.
Det var hennes väninna Maria Lehtinen som sa.
Hon sa åt mig att nu ska du komma på behandling till mig, säger hon, i mars då. Och hon är ju healer och holistisk kinesolog. Och det var det bästa jag kunde ha gjort. Hon plockar ju genast bort vetemjöl för mig till exempel.
Ja,
och det gör ju att tarmarna mår mycket bättre. Mm. Jag tål ju inte vetemjöl. Man märker inte det. Jag fick bort kanske 10 olika jobbiga symptom alltså utav det. Och det är bland annat tröttheten som jag hade. Det spelade ingen roll hur mycket jag tränade eller sov, så var jag trött. Och på 5-6 månader gick jag ner nästan 10 kilo när jag tog bort vetemjöl, alltså bröd och det där. Och, ja, osten gör ju sitt också.
Vad åt du istället?
Nej, jag åt ju samma saker, bara att jag tog bort vetemjöl. Alltså, man äter bröd utan vetemjöl och man äter pasta utan vetemjöl och sådär.
Glutenfritt med andra ord.
Ja, glutenfritt helt enkelt. Mm. Men healingen, det var det bästa. Jag har svårt att förklara healing än, men... Efter en session hos henne så var det, om vi är födda på kanal 1, så kändes det som att jag var inställd på kanal 5 i många år. Och hon rattade tillbaka mig till kanal 1.
Men du, hur går det till med healing? Håller hon sina varma händer över
dig? Ja, nej, men hon gjorde det samtidigt som hon gjorde holistisk kinesologisk behandling då, ja, på
hur,
mig.
Hur gör man det?
Ja, man lyfter på armen och går igenom alla organ på ett sätt. Genom armen helt enkelt. Alltså det är reflexer då som kroppen ger. Jag är ju så pass ny på de här ämnena så jag har väldigt svårt att förklara. Men jag kan läsa på om det, så ska vi kanske ta ett program om det.
Jag tänkte säga det, när du har lärt dig mer så kan vi göra ett program
för
om det.
För att healingen, det jag tycker, eftersom det handlar om att man höjer sin vibration. Människan, enligt Tesla så ligger vi på mellan 6 eller 8 hertz. Och om jag då var född på 8 hertz och hamnar på 5,5. Har man låg frekvens, då mår man inte så bra. Och då är kroppen också i obalans. Så höjer man sin frekvens så mår man bra, bättre. Och,
hur bar du dig åt för att höja frekvensen?
Nej, men det kom ju genom healingen. Jag kom ut därifrån och mitt i att jag mådde ju jättebra. Och jag kände igen mig själv. Det var som att jag hade kommit tillbaka i min kropp. Det är väldigt svårt att förklara, men ja. Så har jag gått på behandling några gånger till efter det. Och det är liksom... Det bästa jag kan ha gjort.
Du ställde alltså om maten till glutenfritt. Mm. Och du kunde du lära dig att höja din frekvens själv? Eller det var hennes vibration?
Jag vet inte riktigt vad de gör. Jag kan inte förklara det. Men just det där att jag hittade tillbaka. Det är som att jag landade i min kropp igen. Mm. Och fick kontakt med mitt högre jag. Eller den där goda rösten. Som man har inom sig.
Berätta kanske. Om ditt högre jag.
Ja, nej, men det är väl den här goda rösten som leder den kanske.
Som leder dig genom livet.
Ja, och jag hade inte varit i kontakt med den på 20 år kanske. 15-20 år. Men ja, jag får ta de där grejerna när jag förstår dem lite mer.
Ja.
För att jag vet inte riktigt vad, jag kan inte säga, men jag mår så otroligt mycket bättre. Så det har varit en lång resa från den här medicineringen med antidepressiva som inte var bra. Mycket, mycket obehagligt. Ja. Då är det lätt att man skulle falla för att dricka för mycket alkohol och sådär. För att abstinensen är konstant. Ja. Och jag träffar ju många andra människor som mår väldigt dåligt också av när de ska trappa ner eller sluta med. Och man svullnar ju också, man går ju ofta lätt upp i vikt när man äter dem där. Så att det är ett gissel för många människor. Mm.
Men jag vet flera som mår mycket bra.
Ja, nej, men det känns fortfarande outforskat efter 20 år. Alltså sen jag drabbades första gången av det. Och jag blev ju inte uppkollad överhuvudtaget om jag mådde bra. Utan det bara skrevs ut mera. Och...
Men du började dricka grönt te och du slutade äta gluten.
Ja.
Är du vegetarian?
Nej, 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 nej.
Du äter lite kött ibland?
Ja, jag äter både kött och
mycket
fisk. Ja, jag äter fågel äter jag väl mest. Men nej, jag äter ju väldigt mycket grönsaker. Jag tar mina vitaminer och jag äter ju svavel, alltså MSM och C-vitamin.
MSM, det är ett så kallat mirakelmedel som tillför kroppen organiskt svavel och påstås vara bra mot ledvärk och hudproblem och en massa andra saker.
Min är ju fantastiskt bra, som ger mig röda fina kinder. Det är ju ungdomens källa. Så att, nej men och det är inte så svårt att ställa om och göra de här grejerna. Liksom. Vill man ha förändringar i livet, då måste man ändra på vanor också.
Ja, och jag tänker så här att det kanske inte är alla människor som behöver äta så där. En del tål gluten och har inte ont i magen. Nej. Och en del är glada ändå.
Ja. Nej, men det,
så att det gäller ju att hitta det som passar en själv. Ja. Om något inte är bra, då kan man börja fundera, vad ska jag lägga om?
Ja.
Och så gäller det att hitta en sån som din väninna healaren.
Ja, Maria Lehtinen, hon är fantastisk. Jag har känt henne i 50 år. Så det är viktigt att man känner till människan också så innan man går och healar. För det är starkare krafter än man kan förstå tydligen. Men nej, jag tycker ju att alla ska försöka vara utan gluten en vecka eller två i alla fall och se hur mycket, hur annorlunda man kan må. För mig var det en enorm skillnad.
Mm.
Nej, men mycket det här när man går till läkare så sätter de ju på massa mediciner istället för att titta på lite andra saker, utan det blir kaka på kaka eller liksom, har man en inflammation så blir den inte bättre.
Jag tror att man kanske måste fundera över om det är något som inte är bra i kroppen. Är det bäst att gå till en läkare? Eller ska jag gå till någon pratmänniska?
Mm.
Eller ska jag gå till en sjukgymnast? Kiropraktor, det kan ju vara spänningar i kroppen. Man kanske har ett ben som är lite för kort så att man går lite snett och så gör ont någonstans.
Men vill man ha det här djupare i kroppen så är det nästan holistiska läkare som gäller. De går ju in och tittar vad som är fel och ställer om vissa saker. De går in och tittar precis som med mig också.
Hur gör de när de går in och tittar?
Nej, men det finns olika metoder. Det beror ju på lite vilken metod man använder. Det finns ju många olika sätt förutom den här västerländska medicinen som vi har. Så det finns ju andra metoder. Men vi i västvärlden har inte fått lära oss att tänka på det sättet. Nej. Så det är lite svårt och det är därför jag inte kan förklara de här sakerna ännu.
Du vet, för 40-50 år sedan då var det förbjudet i Sverige med akupunktur.
Ja.
Som en sån gammal kinesisk metod.
Ja.
Och nu är den högst vedertagen.
Ja, min väninna är akupunktör. Och så att hon håller på med kinesisk medicin. Och det har tagit mig 15-20 år för att förstå vad hon pratar om.
Och vad jag brukar tänka, det finns ju folk som kan gå med slagruta.
Ja.
Det vet du vad det är, en sån där klyka som de håller i båda skaften på yget. Och sen vrider den sig om de går över en vattenåder.
Ja.
Och det kunde, min mans mamma kunde det. Och hon letade ut stället på deras tomt där de skulle ha brunnen.
Ja.
Så att det var ju inte fake news.
Nej.
Och jag tror att det finns så oerhört mycket runt hörnet som vi inte har nosat på ens en gång.
Det är det. Jag har ju fått uppleva det nu. Det är 10 månader sedan och det blev en ny start i mitt liv, alltså helt och hållet. Jag håller ju på att läsa och utforska om det här så att jag ska förstå det lite mer och kunna sätta ord på det, för det kan jag inte ännu.
Vad läser du för något?
Nej, jag läser ju om allt möjligt, om just det här med lite med energier och framförallt annan medicin än den västerländska. Att kunna förstå det och kunna förmedla. Det är ju som ett nytt språk att kunna. Och ännu svårare är det att förmedla det än så länge innan man har riktigt orden för det.
Vi lever ju i en tid där det ska mätas. Ja. Så på alla möjliga ledder allting innan något är vedertaget.
Ja.
Jag tycker man kan ju tänka på, varför ser vi ut som vi gör?
Ja.
Varför är vi inte fyrkantiga? Mm. Eller åttkantiga eller 25-kantiga, vad som helst. Mm. Och vi är säkert inte fulländade alls.
Nej.
Men utvecklingen går ju vidare.
Men ja. Människan har alltid haft etablissemanget emot sig.
Ja, visst är det så.
Det är bara att kämpa på. Man får inte lägga sig för att inte människor tycker likadant eller etablissemanget tycker likadant. Det är bara att fortsätta köra på.
Ja, det är det, att leva på så gott
och
man kan.
Tänka själv framförallt. Tänka själv och söka information själv. Och inte bara sätta sig ner och lyssna på vad de säger. Utan
och känna själv.
Ja.
Så det blir ditt slutbudskap i just det här programmet.
Ja.
Att man måste tänka själv.
Ja, otroligt viktigt.
Och känna själv.
Ja.
Maria, tack för det här som jag tycker väldigt intressanta ämne som vi har pratat om och ditt intressanta liv som jag hoppas vi får höra, jag och radiolyssnarna får höra mer av så småningom.
Ja.
Tusen tack.
Tack så mycket själv.
Hej då.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och har just hört Maria Knichtile berätta om sina tankar och sitt spännande liv. Maria har valt musiken och som introduktion hörde vi Do You Love Me med Kiss. Och som avslutning får vi höra Aerosmith med Dream On. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren.